Välkommen till Sankt Pauli närradio. Det är söndag kväll, den söndag som heter andra söndagen i fastan, som handlar om den kämpande tron. Jag som leder andakten ikväll heter Göte Siverbo och vi börjar med psalmen 406, vers 1 och 2. Käre Jesus, vi är här för att livets ord få höra. 406, 1 och 2. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, vi ber med dagens saltarsalm. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren, jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herre, på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Psalmen 282, 282, det är den psalmen som börjar: Bar du min börda, led du min nöd. 282. Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och lyssna till denna söndags heliga evangelium, evangeliet tredje årgången, där evangelisten Markus skriver. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss bedja. Herre, nu vill vi höra, tala du och ge det vi behöver nu. Vi beder dig av hjärtans grund, välsigna denna andaktsstund. Amen. Vi hörde orden i evangeliet att kvinnan bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över Jesu huvud. Den här stora offergärningen, säger Jesus, att den ska bli ihågkommen överallt i världen där evangeliet förkunnas. Och så har det ju också blivit. Denna kvinna finns nu i Guds eviga ord och ska förbli där. Så hon blir aldrig glömd. Och inte heller den där flaskan som hon bröt upp. Flaskorna på den tiden var lite annorlunda än de vi är vana vid. De hade långa, tunna halsar utan öppning, så man bröt upp dem, bröt av halsen helt enkelt på flaskan. Och den här flaskan som kvinnan då bröt upp, den blev förstörd och den har givetvis gått till förgängelsen och vi tänker inte kanske så mycket mer på den flaskan, men vi ska göra det i den här betraktelsen. Då vi liksom ska lyssna till vad den här förstörda flaskan berättar. Vad berättar den här förstörda flaskan? Först berättar den om en kvinnas stora Kristuskärlek. En kvinnas Kristuskärlek. Vem var nu denna kvinna? Det står inget namn. Johannes evangeliet berättar om en kvinna som gör en liknande handling. Och det är Maria från Betania. Lukas evangeliet berättar också om en synderska som inte nämns vid namn som gör en liknande handling. Och det är Maria från Magdala. Vem är det då här i Markus evangelium? Ja, det är inte helt lätt att veta om det är Betania Maria eller om det är denna Magdala Maria. Det spelar ingen roll, det kan vara vilken som helst av dem. Men det tyder på att det är Maria från Betania eftersom detta hände när passionshistorien närmar sig och då var ju Jesus i Betania. Det viktigaste är dock att veta vad hon gör och varför hon gör det. Detta var ett sätt att återgälda Jesus stora kärlek och därför kan det gälla både Maria från Betania eller Maria från Magdala. Båda hade fått oerhört stor kärlek från Jesus. Maria hade ju blivit försvarad av Jesus den där gången då Marta var missnöjd med henne. Och nu vill hon svara på Jesus stora kärlek. Och då tycker hon att ingenting är för dyrbart utan hon tar den här oljan, nardusbalsam, som var värd 300 denarer. Det var, tror man, ungefär en årslön som hon alltså bekostade Jesus, kan man säga. Det var dyrbart med nardus, en speciell olja som kom ifrån Indien. Att hon tar hela flaskans innehåll, denna dyrbara, det visar ju vilken kärlek hon hade till Jesus och vilken genkärlek hon vill visa honom. Det allra bästa måste det vara till Jesus. Vi skulle kunna kalla det för ett heloffer. Hela flaskans innehåll hällde hon över Jesu huvud. Hon var inte snål, utan hon gick snarare till överdrift, skulle vi kunna säga. Kanske det var denna olja som var tänkt för Lazarus. Han hade ju avlidit och han skulle ju, om inte Jesus hade gjort det stora undret, blivit begraven och kanske smord med denna balsam. Men nu behövdes inte oljan till Lazarus, och kanske var det därför som Maria valde att ge den till Jesus. Maria har valt det som är bäst, så sa ju Jesus till henne. När Marta behövde höra det till Marias försvar. Och även här kan vi säga, här har Maria valt det som är bäst. Det allra bästa till Jesus, den bästa nardus. Och även här får Maria försvar för sin gärning av Jesus. Hon har gjort en god gärning mot mig. Hon har gjort vad hon kunde. Den förstörda flaskan berättar om en kvinnas Kristuskärlek. Vidare berättar den om en begravningsberedande balsam. Begravningsberedande balsam. Vi har sett hur dyrbar denna var och att kanske den var tänkt för Lazarus begravning. Men nu blev denna istället en begravningsbalsam inför Jesu begravning i förväg. Hans kropp blev smord nu istället för senare till hans begravning. Förmodligen var det så att Maria anade att Jesus snart skulle bli avrättad. Hon kanske var den enda som anade att korset redan höll på att snickras i Jerusalem och såg dock det här som det sista tillfället att göra Jesus en tjänst. Och då ville hon förstås genast ge honom allt samman som fanns i flaskan, för det gavs ju inget mer tillfälle. Så kan vi tänka att hon tänkte. Så blev det alltså denna balsam en begravningssmörjelse. Sista smörjelsen skulle vi kunna kalla den för. Det var inte ens en vecka kvar nu till Jesu död på korset. Och Jesus säger ju själv detta, att det var en smörjelse i förväg för hans begravningsdag. Då när Jesus skulle begravas så kunde de inte hinna med någon smörjelse. Och sådana som blev avrättade, de hade egentligen inte rätt till någon begravningssmörjelse. Men vi vet, sabbaten stod för dörren, det var bråttom att begrava Jesus. Och sedan, när de kom till graven, kvinnorna, med sina oljor för att smörja honom, ja, då var det ju för sent. Då hade Jesus uppstått från de döda. Så nu fick han sin balsam, sin smörjelse. Och Jesus blev alltså, trots att han inte behövde någon smörjelse eller balsamering, han som är oförgänglig behöver ingenting sådant, men han blev här smord i alla fall. Så denna förstörda flaskan, den talar också om och berättar om Jesu begravning. Att på det här sättet fick, kan man säga då, Maria ge Jesus en rik begravning, en kärleksfull, en hedersam begravning som alltid kommer att bli ihågkommen. Något odödligt blev det över denna gärning, precis som Jesus själv är oförgänglig och odödlig. När judarna ställer frågan vilket som är den största välgärning man kan göra, så är svaret, det är en välgärning mot en som är död. Varför då? Jo, därför att en sådan gärning kan inte återgäldas. Man kan alltså inte med sin goda gärning vara beräknande, manipulativ. Och det var inte inte Maria. Hon hade fått så mycket redan av Jesus, så detta var en gentjänst hon ville ge honom. Annars är det ju så att när en människa har avlidit, då är det gott att ändå få göra en välgärning för den människan, en sista välgärning. Att få ge människan en fin, god begravning. Så kan vi tänka utifrån vad Maria här gjorde. Och tänk vilken välgärning Jesus har gjort oss alla. Den välgärningen kan vi aldrig återgälda. Så berättar alltså flaskan också om denna begravningsbalsam. Begravningsberedande balsam. Slutligen kan vi också säga att flaskan berättar om en felriktad fattig omsorg. En felriktad fattig omsorg. Ja, vi hörde att det blev ett gräl. Ja, det står inte i vår text, men vi vet att det blev ett gräl efter att denna välgärning hade gjorts av Maria. Det var ju en diskussion som uppstod, därför man tyckte att det här var ett slöseri med denna dyrbara olja. Vi vet av Matteus och av Johannes att det framförallt var Judas Iskariot som grälade på henne. Men det står här också i evangeliet att det blev ett gräl därför att man tyckte det var slöseri. Man kunde ju gett mer än 300 denarer här istället åt de fattiga. Oljan var liksom förspilld, menar man. Och att Judas ville detta, säga detta, det var ju för att han hade hand om kassan säkert. Så att han kanske själv ville tillskansa sig denna summa som man kunde ha fått för oljan. Så att det kom en, kan vi säga, en kritikens giftflaska när denna flaska hade brutits upp. På ett sätt kan man tycka att det var en klok, förståndig kritik. Var det inte obetänksamt att göra som Maria gjorde? Men vi vet att det var inte så. För Jesus försvarar henne. Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Och så säger då Jesus detta till fattiga. Har ni alltid ibland er? Där citerar han ifrån femte Mosebok. Där vi kan läsa i 15 kapitlet. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Och så lägger han till: de ni kan göra gott mot när ni vill, de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Så det här var alltså en fattig omsorg i denna kritik som var felriktad. Jesus svar säger det, att det var rätt gjort av Maria. Och att i det här läget så ville han hellre bli ärad av Maria än att det skulle ges åt det fattiga. Det var viktigt att kvinnan inte blev ledsen för hennes osjälviska kärlekshandling. Och egentligen var ju det här värdet av denna balsam, denna nardusbalsam, högst marginell om vi tänker på det stora behov som finns i alla tider. För de fattiga har vi alltid ibland oss, men Jesus skulle de inte ha så länge ibland sig längre. Därför var det en felriktad kritik. Hur ska då vi kunna följa denna kvinnas exempel när vi vill återgälda Jesus stora kärlek till oss? Ja, svaret ligger just i detta: det fattiga har ni alltid hos er. Vi tjänar Jesus genom att vi tjänar de som har stora behov. Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land, står det i samma sammanhang där i femte Moseboken. Så det vi gör mot våra fattiga bröder och systrar, det gör vi mot Jesus själv. Och det kan vi göra när vi vill, för det finns alltid fattiga som behöver vår hjälp. Så på det sättet ska vår kärlek till Jesus flöda ut, precis som Denna balsam flödade ut över Jesu huvud. Och det doftar gott när det får flöda ut av vår kärlek till Jesus på det sättet. När vi låter den gå till de fattiga som vi alltid har ibland oss. Så att vi får be om att som kvinnan kunna besvara Jesu stora kärlek till oss och kunna göra det på ett slösande rikt sätt. Lär mig att leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi sjunga en ovanlig psalm, tror jag. Psalmen 445. En fastesalm som handlar just om detta slösande, uppoffrande som vi såg hos Maria. Se, kärlet brast och oljan är utgjuten. 4, 4, 5. Låt oss bedja. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi behöver och önskar dag från dag. Bröd på bordet, en god hälsa, en trygg värld, ett beboeligt hem för varje människa. Om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från de som vi har kära. Om fred på jorden. Vi ber för dem som saknar det nödvändigaste, de fattiga ibland oss, om rättvisa åt dem som är förorättade och misshandlade, nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats, om hälsa åt alla våra sjuka. Vi ber för den ort där vi lever och verkar, för grannar och vänner, släktingar, arbetskamrater, också för dem som står oss emot. Så ber vi om livsmod och glädje för alla människor, om förnuft och god vilja åt dem som regerar vår värld. Vi ber också för din kyrka, att kyrkan ska vara ett ljus i den här världen som pekar på dig, Herre Jesus Kristus. Och vi ber att vi ska få mer av ditt sinnelag, av din kärlek. Hjälp oss att visa genkärlek mot dig genom att visa vår kärlek omsorg om de fattiga. Herre Jesus, du är vårt ljus och vår väg. Vi vill vörda och älska dig i alla våra dagar. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så slutar vi med psalmen 91 från den fjärde versen. Och stor i himmelriket är den som din kärlek tvingar. 91 från vers 4. Du har precis lyssnat till en närradiosändning från Sankt Pauli närradio som ikväll leddes utav Göte Siverbo. Våra sändningar är därmed slut för idag och om du vill lyssna till oss igen här från Sankt Pauli närradio så är vi tillbaka redan imorgon och då börjar våra sändningar klockan 8.30. I kvällens program, där hörde du på orgel Mikael Holmlund, Andreas Hjalmarsson och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat ihop detta program heter Bengt Karlsson. Du ska ha stort tack för att du varit med oss här ikväll och jag önskar dig nu en riktigt god fortsättning på kvällen. Och så hoppas jag att vi hörs igen redan imorgon klockan 8.30. Hej då och välkommen åter!